Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Vill vi hälsa alla lyssnare hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av podden Mord mot mord.
Nu är vi här igen. Nu sitter vi här.
Nu är vi här igen.
Vi är era trofastaste kamrater.
Eller, ja.
Jag vet inget om era relationer.
Nej, det gör du ju verkligen inte.
Kanske har supertrofasta kamrater.
men ingen lika trofast som vi.
Nej. Vad sa du? Det känns som att du...
Det kändes konstigt att jag vill förtydliga att vi är en podcast. Som att folk har tvivlat nu efter 5 år vad vi är för någonting.
Då kanske tror att vi är en sån tvodd. Kommer du ihåg när de försökte liksom göra... Det är väl typ en så filmad podcast, eller? Att de försökte liksom göra allting till...
TV liksom, och podd.
Ja, exakt. Det är liksom poddversionen av när man bara sa, det här är en vlogg istället för en blogg, kommer du ihåg?
Just det.
Ja, det är ju inte coola tider under den perioden. Nej. När man skulle filma alla poddar.
Bra.
Med det.
Det här är fortfarande en podd. Det här är läget?
Ja, men det är bra. Hur mår du?
Jag mår bra också.
Härligt. Ska vi börja med att bara säga att det verkligen, verkligen drar ihop sig för live-podd med oss.
Alltså det tycker jag verkligen att vi ska börja med att säga.
Tänk
på
många.
Tisdag.
Aha, tisdag, 13
alltså
december.
Alltså inte ens om en vecka. Så har ni möjlighet att... Nu säljer jag det verkligen. Har ni möjlighet att...
Den unika möjligheten.
Den unika once in a lifetime opportunity.
Det vet vi inte.
Att join, det vet vi inte. Men vi kommer att livepodda i Podplay-appen. Och det kommer bli så himla härligt.
Så vi kommer liksom,
jag ser jättemycket fram emot det.
Det ska bli så jävla mysigt. Så vi kommer liksom sitta där och podda så som vi liksom poddar. Och berätta om ett fall, tänker vi, att vi ska göra. Och sen så kommer ni under tiden vi gör det kunna liksom ställa frågor till oss eller göra som ett tillrop till oss eller så där.
Heja!
Alltså gud, snälla.
Eller vänligen. Här kommer en rutten tomat.
Exakt, spott och spe. Men ja. Framförallt då hurra, rop och frågor.
Ja, och innan det så behöver ni alltså ladda ner Podplay-appen.
Ja,
och det har vi ju pratat om många gånger här förut. Den är ju gratis att ladda ner. Så ja. Har ni inte gjort det innan så är det verkligen hög tid nu. Mm. Och det betyder också att när ni har laddat ner den så kommer ni inte bara kunna lyssna på vår livepod, utan ni kommer också kunna höra Mord mot mord en dag före den släpps i alla andra plattformar.
Så på onsdagar, precis när ni behöver bli uppmuntrade som mest. Mitt i veckan, det är långt kvar till helgen, tyvärr. Jag är ledsen, men så är det. Då dyker vi upp. Men,
då är vi
men,
där
men,
och peppar men, i Podplay-appen.
Ja, exakt. Men du, jag tänker att det vi kanske också måste göra i det här läget är ju att puffa för att det här innebär att man kan få dubbelt mord mot mord innehåll nästa vecka.
Jag vet, det är så sjukt. Det är så lyxigt.
Det är så lyxigt. Vi
för
måste,
er alltså.
Ja, för oss är det lite stressigt. Men också väldigt, väldigt härligt.
Allt för er.
Ja. Eller hur? Så vi gör så helt enkelt. Ladda ner Podplay-appen och så gå in där. Och sen så kommer ni kunna vara på...
Det blir 2 dagar i rad med oss.
Exakt. Digital livepod. Gud vad härligt.
Så härligt.
Mm. Sen har jag också... Ja, en annan sak då som ju är att vi också... Det är ju Musikhjälpen-tider.
Ja.
Eller hur? Och
det är det ju.
Nästa vecka så börjar Musikhjälpen och vi kommer förstås även i år ha en mord mot mord bössa. Eller hur?
Ja, det ska bli härligt.
Eller hur? Vi är ju, ni ska vi säga, i allmänhet svinbra på att samla in pengar till Musikhjälpen.
Alltså verkligen.
Och ni gör oss alltid så himla himla stolta. I år så sänds det ju från från min hemstad.
GBG.
precis, exakt. Och din liksom, om det inte hade varit Lund, om det inte hade varit Stockholm eller Lund, så är du åtminstone bra som är den hemstaden.
Då hade det varit då hade det varit Göteborg.
Då hade det varit Torslanda.
Jo, det, men ja, det kanske hade varit.
Kanske. Men årets tema är en tryggare barndom på flykt från krig, vilket ju är ett fruktansvärt sorgligt,
ja,
liksom ett tema som att det ska behöva är ju hjärtskärande. Men det samlar vi in pengar till. Vi gör det i en mord mot mordbössa som jag tänker att jag tror att vi kan starta redan nu, så att vi liksom öppnar upp redan innan. Vi vill ju gärna gå in med liksom en bra skjuts, tänker jag.
Ja.
Så att passa på det nu. Och det vi tänker att det kanske kan bli ett litet extra incitament är att när du har skänkt pengar, så tar du en printscreen på det och sen så skickar du den printscreenen till våran Gmail, alltså mordmotmord@gmail.com, så kommer vi att välja en vinnare som kommer vinna ett litet, liksom, jag tänker att det är ett julklappskit, eller?
Ja.
Från
det är
oss.
Precis vad det är.
Det här är alltså lite olika så merch-grejer. Jag tänker att man också kan vinna en, alltså om man vill då, det här känns ju sjukt att säga, men om det skulle vara så att man typ till exempel har en person i sin närhet som skulle bli glad av en videohälsning från oss, så får man jättegärna, och man vinner då, så får man gärna be om det med.
Så och det, kan man, det kan vara till en själv också.
Ja gud ja, man bara behöver en liten pepp från oss.
Ja.
Vi är inte så bra. Peppiga, så att, lägg det på en lagom nivå. men så ja, mord mot mordbössan, Musikhjälpen, skänk pengar, ta en printscreen, skicka till mordmotmord@gmail.com, så har man chans då att vinna ett mord mot mord kit.
Mm.
Det låter väl bra?
Kul.
Mm, eller hur?
Det låter super.
Bra, okej. Okay. Det var liksom det var våran business, känner jag. Det var mycket business den här veckan.
Ja.
Men gud, just det, jag ska ju också säga det, att jag också kommer vara med i Musikhjälpen.
Just det, mysigt.
Men då tror jag att det kommer vara klockan 12 till 02.
Mm.
Så, hur fan ska jag vara vaken på det, har du tänkt?
Det är en lång slott.
Det är så lång slott. Natten till fredagen.
Mm. Så kommer det vara. Mysigt.
Mm. Så att om man vill vara med och hänga med då, så kan man få göra det. Men jag tror att det kanske kommer ta ett, jag kommer berätta om ett fall, men som mord mot mord-lyssnare kommer känna igen från ett tidigare avsnitt. Så man vet.
Det låter bra.
Men då kan man sjunga med i refrängen, om man säger så. Men nu var det nog med business. Har du någonting att tipsa om den här veckan?
Men ja, det är inte riktigt true crime, men det är en bra serie.
Mm.
Det håller väl?
Jag, alltid. Gud, ja.
För då är det en serie som går på Apple TV.
Mm.
Heter det så?
Säkert, eller? Ja.
Det är Apples streamingtjänst som heter Slow House, som handlar om så här, MI5-agenter som har tabbat sig, men de har inte fått sparken, men de har blivit förpassade till en avdelning som alltså typ bara
som
går ut
frisbox.
På att sitta av tiden. Alltså verkligen. Och det är Gary Oldman är med, som är väldigt bra. Och lite andra, yngre, som man inte kanske känner till lika mycket. Men vi har sett två avsnitt och den är faktiskt, jag tycker den känns jättebra.
Är den rolig? Det låter som att det skulle vara kul.
Men det är liksom, det är inte en humorserie, för att det händer spännande saker. Men den har liksom någon slags underton av att vara så här.
Lite mysigt.
Jag vet inte hur jag ska förklara. Den är liksom bra, fast ändå ganska, det händer ganska läskiga saker i den. Så att,
kul, spännande.
Ja, den är faktiskt jättebra.
Vad heter den, sa du?
Slow House, och då så stavas det S-L-O-U-G-H. Slow House.
Ah, jag fattar. Wow, bra tips.
Du då?
Tack. Men jag kan tipsa om en podd som heter Can I Tell You a Secret, som är från Guardian, som är liksom en, den handlar, nu är jag på avsnitt 2, precis. Det är en liksom undersökande, granskande podd som handlar om en snubbe som alltså typ, du vet, under 10 år i en liten stad i England bara liksom löpte amok typ på nätet. Alltså han utgav sig för att vara folk som han inte var. Han terroriserade människor, alltså typ som en stalker, alltså en digital stalker. Men liksom i en sån sinnessjuk mängd på ett helt, helt galet sätt liksom. Att det det är jättekonstigt alltihopa. Och jag är fortfarande i läget att jag typ inte riktigt vet vad historien är, om du förstår. Vilket ju, man vet såhär, det här är väldigt spännande, men jag vet inte riktigt var det ska ta vägen. Och den perioden i den typen av podd tycker jag är så himla spännande. Typ.
Ja, men det är
du vet
kul.
När man bara, var ska vi här näst? Så känner jag. Så Can I Tell You a Secret från Guardian är mitt tips den här veckan.
Bra tips. Mm,
detsamma. Men du, ett annat bra tips är väl att fortsätta lyssna på den här podden, eller?
Ja, men jag tycker det.
Kör vi!
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa
i fred. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Michelle och Lloyd Neurauter träffades i high school. De gifte sig med varandra efter att de hade gått ut skolan, och sen gick de på college tillsammans. De bosatte sig så småningom i Corning i New York och fick 3 döttrar. En som faktiskt inte är omnämnd vid namn, och sen så en dotter till som heter Carrie, och sen en 3:e som heter Charlotte. Och Lloyd arbetade som ingenjör och Michelle ägnade sig åt att hemskola deras barn. Och senare när barnen liksom var färdiga med homeschooling alla 3, så började hon undervisa på ett college, och då undervisade hon i engelska.
Okay.
Och de var liksom så här en omtyckt familj som hade mycket vänner i deras samhälle. Han verkar ha varit en väldigt engagerad pappa, du vet, så här, jag tror typ att, så som jag förstår det, så är deras community kanske, liksom, som de umgås med, kanske består av många andra kvinnor som också hemskolar sina barn. Du vet, så klassisk amerikanska uppdelningen, typ mannen arbetar, frun typ.
En homemaker.
Exakt. Mm. Så han, men trots det då så verkar det ändå som att han har varit så här väldigt engagerad i typ allting som flickorna gör. Att du vet, han så här tog dem till skola, eller tog med dem på dansen, fixade håruppsättning. Alltså du vet att han verkligen var så här hands on. Mm. Men han var också väldigt, väldigt sträng. Barnens vänner kunde så här reagera på hur sträng han var mot dem framför liksom kompisarna. Du vet, han så här skällde ut dem för små saker framför dem. Och han har typ så här tvingat dem att be om ursäkt när de står på knä. Så en väldigt obehaglig sak att göra. Det sägs också att han slog sina barn, och att han även liksom misshandlade Michelle på olika sätt. Så han låter ju som en ganska fruktansvärd äkta make.
Ja.
Eller person överlag, ska jag väl kanske säga. Och när de då hade varit gifta i 25 år, för att de liksom håller ändå ihop sjukt länge. År 2008 så fick Lloyd ett nytt jobb i New Jersey. Så att han då flyttar. Och det verkar liksom ha gjort Michelle och tjejerna gott, kan man säga. Och efter att han flyttat då så ansökte han också om skilsmässa. Men det verkar ha tagit typ ett ganska bra tag, för skilsmässan gick inte igenom förrän 2013. Så 5 år senare.
Oj.
Och då flyttade Michelle och de barnen som fortfarande bodde hemma då till ett nytt hus. Och som jag förstår det så typ, jag tror att den äldsta dottern då, som inte är omnämnd vid namn, hon figurerar inte så mycket i den här berättelsen. Jag tror att hon bodde hemma hos sin pappa fram tills hon sen då, du vet, flyttade hemifrån. Sådär. Men Carrie och Charlotte då, de yngsta tjejerna, flyttade med sin mamma till det här nya huset. Och givet då att han redan har, vi redan har förstått att han inte är en särskilt trevlig människa, så var det heller då inte någon så här enkel skilsmässa. Han bestämde sig för att begära ensam vårdnad om barnen. Och egentligen så tror jag typ främst att det handlade om deras yngsta dotter, för att de andra hade liksom hunnit bli 18 under tiden som de väntade på att skilsmässan skulle gå igenom. Sådär. Och utöver då att han sökte ensam vårdnad, eller kanske som ett led i det ska jag säga, så gjorde han flera anmälningar eller stämningar eller någonting sånt mot henne. Som alla verkar typ ha haft så här väldigt liten eller ingen grund, utan liksom bara var till för att typ ifrågasätta hennes karaktär och typ...
Så vilken jävla mardröm. Alltså så hamnar i sån där skit.
Ja.
Men, fan vad hemskt.
Och det verkar liksom vara tudelat. Först vill han typ inte betala underhåll till henne, och sen så vill han då också ha ensam vårdnad. Så totalt så fanns det liksom 26 såna här anmälningar / stämningar mot Michelle. Och det pågår också länge då, för i 2017, alltså de skiljer sig 2013,
och han fortsätter efteråt.
Han fortsätter efteråt. Och 2017, då är det som att någonting händer, för då är det typ, då ska det typ vara den här liksom stora rättegången som avgör så här, vem får, hur gör vi med vårdnaden typ. Och då är det typ som att han inte riktigt så här pallar mer, för att han dyker liksom inte upp.
Okej.
Och då blir ärendet liksom avgjort utan att han är där och vittnar, du vet, gör motstånd eller någonting sånt. Så då får de då, som jag förstår, delad vårdnad om den yngsta dottern. För hon är då typ 14, och den mitten dottern är väl typ 18-19, och sen den äldsta dottern är väl några år äldre till än så.
Vänta, och när sa du att det här var?
2017? 2017, ja.
Så det har pågått i 9 år? Sen de skilde sig.
Ja, ja.
Hur fan, vilken mardröm
alltså. Alltså helt sjukt. Och den här dagen blir ju liksom världens segerdag för Michelle såklart. Du vet, hon känner sig otroligt lättad.
Du vet som när Nicole Kidman har skilt sig.
Ja, jag älskar den bilden.
Mm. Den är så härlig.
Man bara känner glädjen. Woohoo! Och det är precis så här, det finns bilder från den här dagen också, du vet, och de typ så här gör en grej som verkar jättekul. De typ åker alltså på isblock ner för typ en gräskulle.
De gör en grej som verkar jättekul.
Det är kanske en sport vi ska få explora framöver också.
Det tror jag absolut, bra.
Jag har ju varit på julfest en gång hos en familjekompis som bodde på så här ett jättestort hus, du vet, ute på landet, så här gammal gård typ. Där åkte vi bricka ner för trappan efter middagen.
Aj.
Nej, men jag vet, jag fattar inte riktigt heller, men de hade så här matta i trappen, så det var mer att det blev glid.
Okej, du måste ha bara gått fort så in.
Ja, det gick jättefort.
Och var det roligt?
Det var jättekul och läskigt, för jag var typ också i den åldern, du vet, när allting var pinsamt, att jag var typ så 13-14, att man bara tyckte innerst inne att det var skitkul, men också aspinsamt för att man, vet, man gjorde sig illa och var ful.
Man var typ tvungen att spela cool när man åkte bricka.
Exakt.
Alltså, vissla lite.
Fan, jobbig ålder.
Ja, vidrig.
Men hon är då over the moon såklart. De har en toppen dag, liksom hon och hennes vänner och sådär, och alla är jättelättade för hennes skull, och du vet, det är toppen allting. Så därför blir alla liksom väldigt förvånade och liksom helt i chock när det händer något, bara 2 dagar efter det här. En vän till familjen skulle komma och hämta Charlotte då, den yngsta dottern, för att köra henne till hennes simträning. När den här familjevännen kommer till huset så tycker hon att det känns skumt. Det är ingen som öppnar dörren när hon plingar på, och de har som så här fönster, du vet, i dörren. Och när hon tittar in så tycker hon sig se Michelle stå vid trappan utan att röra sig.
Huh.
Så hon förstår liksom inte så här varför hon inte öppnar. Så hon blir liksom, det känns inte bra typ. Och Charlotte ska ju vara hemma, för de har ju avtalat om att den här familjevännen då ska köra henne till träningen. Så den här kompisen ringer då till larmcentralen som kommer dit till huset. Och även polisen då som kommer till platsen kikar in genom de här rutorna på, du vet, det är så frostade rutorna på dörren.
Mm.
Och ser att det som står någon vid trappan typ. Han öppnar dörren och då kommer familjens hund utspringande och polisen går då in. Då ser de att Michelle är vid foten av trappan och hon har då ett rep runt halsen och hon lever inte längre. Så polisen kommer liksom till slutsatsen att hon har avslutat sitt egna liv där i huset. Samtidigt som polisen liksom tycker att det är saker som ser lite skumt ut också på hennes kropp omgående typ. Du vet, hon har lite så här märken i ansiktet och på kroppen som snarare tyder på att hon typ har varit i bråk med någon än att hon då liksom, än att ingenting har, eller att du vet att hon har utsatt sig själv för det här. Det ser ut som, och det här ser de väl inte direkt, men de ska senare se att det ser typ nästan ut som att någon har, vet, så här, kommit med repet bakifrån och typ attackerat henne mer än att det är som ett att det är något annat som har hänt liksom. En annan sak som polisen liksom tycker är konstigt, du vet, de börjar så här, Charlotte ska ju vara hemma, så de börjar leta efter henne i huset liksom. De letar överallt. Men hon är borta. Hon är bara helt, helt borta. Så de bara är så här, vad fan har hänt här liksom? För de var ju hemma dagen innan, det vet folk liksom. Senare samma dag så tar polisen emot ett samtal och då är det Carrie som ringer, alltså deras mittendotter. Hon har hunnit bli 19 år och pluggar på ett college i Rochester som ligger 16 mil bort, så typ knappt 2 timmar. Och när Carrie ringer då så är hon ledsen och hon berättar att hon har hört från vänner att hennes mamma har begått självmord. Och du vet, hon är uppjagad och väldigt ledsen såklart. Och hon berättar då att hennes lilla syster Charlotte är med henne i Rochester.
Huh.
Så de bara, men hur har hon kommit dit liksom? Vad är det? Hon var ju här typ.
Mm.
Då berättar Carrie att hon har kört till sin mamma kvällen innan för att sova över. Men när hon väl var på plats så hade Michelle, citat, freaked out. Något som hon enligt Carrie gjorde väldigt ofta liksom. Och ofta var det på grund av att Michelle tyckte att Carrie hade valt sin pappas sida när föräldrarna hade skilt sig. Carrie berättade att Charlotte hade vaknat till av att Michelle hade skrikit. Och att Carrie då hade blivit orolig för sin syster. Eller vet att hon inte tyckte att det kändes liksom... Hon ville inte stanna själv och hon ville heller inte att systern skulle stanna där när mamman var så arg. Så därför hade hon då tagit med sig lilla systern och kört tillbaka hem till sitt boende på skolan. Liksom.
Okay.
Men både folk i Michelles närhet och polisen tycker liksom att det är skumt. Dels det här då utbrottet som hon då enligt sin dotter har fått på kvällen. De tycker liksom inte riktigt att det hänger ihop då med hennes sinnesläge, du vet så här. Och då att, så här, att hon skulle begått självmord precis när hon har vunnit mot sin exman i rätten. Och du vet, alla säger att hon bara var så här in a good place finally. Du vet, hon har väntat på det här hur länge som helst. Så där.
Yep.
Obduktionen av Michelles kropp är också tvetydig, för det går liksom inte helt. Man kan se att hon har dött av liksom kvävning typ, men inte exakt hur det har gått till. Men... givet då hennes och Lloyds historia så vill ju polisen såklart prata med exmannen. De har ju liksom minst sagt haft en kylig relation de senaste åren. Och Michelles mamma var säker på att så här, eller Michelles mamma med fler ska jag säga, var helt säkra på att Michelle inte hade begått självmord. Utan så här, mamman var helt säker på så här, har det hänt någonting med min dotter så är det Lloyd som ligger bakom det. Men Lloyd är i Kalifornien när polisen får tag i honom för att berätta om vad som har hänt med Michelle. Och precis innan han har varit i Kalifornien, eller åkt till Kalifornien, så har han varit i Rochester då för att hjälpa sin dotter att flytta in i studentrummet. Men han har inte varit i Corning hemma hos Michelle. Och han var då som sagt i Kalifornien när han får höra att hon har avlidit. Och när han får höra det så flyger han såklart hem. Men det första han gör när han kommer hem är för att han åker och avslutar sina betalningar som var underhåll för Michelle.
Oh.
Så det är liksom det första han gör. Ja. Så sjukt kallt verkligen. Och polisen då, när han kommer hem så förhör polisen Lloyd. Han berättar då att han har hjälpt Carrie att flytta in i hennes rum i Rochester. Han säger att sen har han checkat in på ett hotell i närheten av alltså, Carries skola. Innan han då, morgonen efter, typ samma dag då som Michelle sedan hittas, åkt till Kalifornien. Och hans telefon då, du vet, de ser var den har befunnit sig, styrker hans historia.
Mm.
Det är bara det att övervakningsbilder från hotellet visar att han och Carrie har kommit till det här hotellet där han har sagt att han har bott. De har gått in, Lloyd har checkat in, men sen visar bilderna igen hur han och Carrie går tillbaka ut till bilen, sätter sig i bilen och sen kör de iväg tillsammans.
Har han lämnat sin mobil där då typ?
Ja, han har liksom varit inne på hotellet, men han har inte stannat där som han har sagt till polisen. Och sen syns han inte på hotellets övervakningsfilmer förrän nästa morgon. Och då syns han bara på parkeringen när han går till en bil och sen åker iväg. Och då ser det ut som att han har på sig samma kläder som han hade dagen innan.
Okej, okay. That's weird.
Precis. Det är skumt. Får man ju verkligen.
Klassiskt skumt, ja.
Ja. Så även om det då liksom, de tycker typ att han är liksom, de har verkligen honom högt upp på sin misstänktslista. Den enda de har på sin misstänktslista. Och de vet ju då att han har varit en ganska vidrig ex-man. Men de behöver då hitta ett rejält motiv till varför han skulle mörda då sin exfru. Alltså varför han skulle gå från att bara liksom, för det verkar ju först som att han bara vill ha vårdnaden av barnen. Liksom. Men utöver det då, att han vill ha vårdnaden av barnen. Varför skulle han mörda sin exfru? Barnen är liksom ja, men 22, 19 och 14. Så det är liksom inga små barn. Han kommer ju bara ha vårdnaden om ett barn i 4 år till. Men då visar det sig att han har höga kreditkortsskulder och att han varje månad betalar Michelle $6,000 i underhåll.
Jävlar.
Vilket ju liksom är ganska mycket pengar.
Ja, verkligen.
Det visar sig också att kort efter att Michelle har dött så har han försökt begära ut en del av Michelles livförsäkring som motsvarade $260,000. Det är även så att när Michelle dör så är Charlotte då sole beneficiary.
Oj.
Så.
Ja, det är det.
Av livförsäkringen.
Speciellt.
Det är speciellt.
Ja.
Det är verkligen speciellt. Och jag vet inte om det har att göra med typ att det ska så här, försörja henne när hon är omyndig eller någonting. Jag
just
vet
det.
Inte.
Just det.
Men så han gör ju så här jättekonstiga saker. Alltså som många gör när de har begått brott. Så gör han. Och det vet vi ju inte än att han har gjort då. Det vill jag inte bara för att hålla spänningen uppe.
Bra.
Men han beter sig skitkonstigt liksom. Han beter sig misstänkt helt enkelt. Men polisen känner så här, det måste absolut vara Lloyd som är skyldig till det här. Men vad har Carrie med det här att göra? Liksom, varför berättar hon en story? Alltså för det hon säger är, liksom, det stärker ju, eller du vet, hon säger ju att hon har varit där. Alltså det, du vet,
yeah.
De undrar vad hon har med saken att göra. För när de pratar med Carrie för att få bekräftat då det Lloyd har sagt så styrker hon det. Hon är så här, ja det stämmer. Min pappa hjälpte mig att flytta det. Jag körde honom till hotellet. Sen åkte jag hem till min mamma. Och då hände det här. Och då åkte jag hem med min lilla syster. Och pappa var på hotellet liksom.
Ja.
Och de fattar typ inte. Så här, varför berättar hon en story som går i linje med det Lloyd har sagt. Som de vet. De vet ju att det inte är sant liksom. Polisen bestämmer sig därför för att avlyssna deras telefoner. Men den här avlyssningen liksom. Den sker. Alltså hon. Michelle. Dör i september. Och nu är vi i november. Så det här är 2 månader efter. Och då bestämmer sig polisen för att avlyssna både Carrie och Lloyds telefoner. Och när de då har liksom tapped those phones up, så ringer en polis till Carrie för att liksom sätta igång och skaka situationen.
Ja, just det.
Och han säger då, jag har lite frågor till dig, skulle du kunna komma förbi stationen? Och hon är bara så här, typ. Direkt när de har lagt på ringer hon till sin pappa. Och det samtalet är skitkonstigt. För att de, först så säger han så här, kan du inte bara ljuga och säga att du har typ någon så här grej som du inte kan flytta på, som gör att du inte kan komma till stationen? Och hon bara, jo, det kanske jag kan göra. Sen diskuterar de att så här, det faktum att polisen hört av sig nog inte kan vara så allvarligt. För hade det varit en allvarligare situation, då hade polisen dykt upp med en warrant för att gripa henne. Så att de bara, det kan nog inte vara så farligt liksom, om de bara ber mig att komma dit helt frivilligt. Och så här. Vilket är konstigt. Typ så som man själv verkligen hade resonerat. Man hade inte alls fattat att man blev lurad.
Nej.
Eller?
Nej. Man hade ju babblat på gott liksom. Mm. Lagt ut orden.
Men sen så säger de, båda två är typ så här, gud, jag önskar bara att det här kunde vara över. Liksom att vi skulle slippa behöva, vet, jag bara längtar tills den här situationen är över. Typ sådana saker säger de. Och så säger till slut Lloyd så här, tror du att du kan gråta när du är hos polisen? Och då säger hon, ja men det tror jag att jag kan. Och då säger han, that's great.
Det är så pinsamt bara så här,
det här, ja, det, alltså, det är så jävla pinsamt verkligen. Han är så påkommen.
Så jävla påkommen.
Så nu är polisen bara så här, vi är helt säkra på att det är något jävligt konstigt här. Det är skumt, mitt favoritord. Det här fortsätter vara skumt. Men de har fortfarande inte fått bekräftat att Michelle blev mördad liksom, utan de vet fortfarande liksom att det är fortfarande tvetydigt om hur hon dog. Men till slut då så är det en rättspatolog som lämnar ett andra utlåtande, och han kan säga att det är tydligt att Michelle har blivit mördad. Allting tyder på det. Alla fysiska bevis på hennes kropp tyder på att hon har blivit utsatt för våld och att hon då inte har hängt sig så som brottsplatsen indikerade att hon hade gjort. Då anser polisen till slut att de har tillräckligt mycket att gå på, och de åker för att gripa både Lloyd och Carrie. Och även om Lloyd då fortsätter att hålla sig till samma story som han och Carrie haft hela tiden, han är så vet jag, super relaxed typ. Han är inte alls stressad av att bli plockad till polisen. Han typ säger såhär, gör ett lögndetektortest, jag har ingenting att dölja. Han är så kaxig, så självsäker. Men en som inte är lika självsäker är då Carrie. Och det tar inte lång tid innan hon börjar berätta vad som har hänt. Hon berättar då att hennes pappa och hon har åkt hem till hennes mammas hus. Och när Michelle då har sett Lloyd, att Lloyd var med Carrie, så har hon blivit arg. Och de två har då börjat bråka. Lloyd har då gått med Michelle upp för trappan, och där har de då fortsatt bråka. Och sen hade Carrie hört att det bara blev tyst. Och först säger hon att hon inte visste vad som hade hänt, men sen berättar hon att hon såg sin mamma innan de lämnade huset och att hon visste att mamman var död. Så jäkla hemskt.
Vad sorgligt.
Hon berättar då att Lloyd hade kommit till henne en period tidigare och varit så här väldigt uppgiven och upprörd. Han hade sagt att han inte hade visst hur han skulle ha råd att betala Michelle det här underhållet varje månad, och att han inte såg någon annan utväg än att begå självmord. Den enda andra utvägen som han kunde se var att de skulle döda Michelle istället. Så
jävla manipulerande.
Lloyd liksom tvingade typ sin dotter att välja en av föräldrarnas liv. Det är så jäkla hemskt. Så Michelle liksom ger polisen hela historien, och polisen då skulle åka och liksom gripa Lloyd på riktigt. Han hade släppts i väntan på det här lögndetektortestet som han hade gått med på. Men när de ska göra det då, så har han stuckit. Han har rymt. Och då blir det typ så här, som på en film. De spårar hans telefon, och det blir typ någon slags så här klassisk gripningsscen. Du vet, han står på ett tak någonstans och säger typ så här, jag hoppar, typ gå härifrån. Men till slut då lyckas de få ner honom därifrån och gripa honom för mordet på Michelle. Även Carrie grips för second degree murder och polisen liksom är säkra på att det är hennes pappa som har drivit henne till deltagandet i mordet på hennes mamma. Han är precis som du sa sjukt manipulativ och det liksom bara blir tydligare och tydligare ju mer de pratar med Carrie.
Yeah.
Han förnekar att det är så här liksom. Han erkänner till syvende och sist efter att polisen har hittat DNA, hans DNA, på Michelles pyjamas och på brottsplatsen. Och typ tvingat att erkänna sig skyldig. Han erkänner då att han har dödat Michelle och att han sedan hade försökt att få det att se ut som självmord. Han dömdes till livstid i fängelse utan chans till frigivning. Carrie erkände sig skyldig för det hon åtalades för, men hennes pappa har sagt då att det är han som har manipulerat henne i flera år och att det borde tas hänsyn till när hon dömdes. Hon dömdes till 1-3 år i fängelse och släpptes år 2020 efter att ha avtjänat ungefär 2 år i fängelse.
Åh, jävlar.
Jag vet ingenting om vad hon är idag eller vad hon gör idag. Jag vet bara också att den här lilla systern då var i någon slags fosterhemssituation under rättegångsperioden. Jag vet inte vad som har hänt med henne efter heller. Men alla de tre tjejerna har ju liksom blivit av med båda sina föräldrar. Och det är bara så jäkla hemskt att en förälder kan så här, dels liksom utsätta den andra föräldern för något så här fruktansvärt.
Men att man använder liksom sina barn på det sättet.
Tvinga in sitt barn. Nej, alltså det är så jävla hemskt.
Fy fan vad hemskt det är. Det är så hemskt.
Det är så jäkla sorgligt.
Mm. Ja, det där var ju faktiskt fruktansvärt.
Det var fruktansvärt. Jag vet. Jag håller verkligen med. Men jag har i alla fall läst Dad conspired with daughter to kill her mom, then told her to cry to the police to avoid questioning of Harriet Sockmansauer på people.com. Man coerces daughter to help him kill ex-wife and stage crime as suicide by Joe Dzimonovich på Oxygen True Crime. I had to choose. Did the father brainwash his daughter to help plan her mother's murder på CBS News, skriven av Aaron Moriarty. Och sen Life Without Parole, Lloyd Neurauter killed ex-wife with help from their daughter av Jeff Murray och Carrie Neurauter Router manipulated into helping kill mother released from prison av Jeff Smith på Star Gazette. Och sen så har jag lyssnat på podden som heter så mycket som The Good Daughter, Carrie Neurauter, och det är True Crime Brewery som har gjort det avsnittet.
Åh herregud.
Ja.
Tack.
Tack
snälla. Jag vet inte vem som jag ska säga faktiskt. Nej, det var jättesorgligt.
Jättehemskt, jag vet.
Alltså just hur fan man kan förstöra sitt barns liv.
Nej, jag vet.
Eller alltså alla sina barns liv, så som man gör när man uppenbarligen dödar dens förälder. Men det här blir liksom också mer direkt på något
involvera
sätt.
Involvera på det sättet.
Ja, exakt. Mm. Nej, att tvinga henne att leva med den skulden och att typ, jag antar att hela hennes, du vet, folk runt henne är alienerade sig från, alltså du vet liksom.
Ja, nej, det är så jävla hemskt.
Vad sorgligt. Ja, du, tack för det där.
Tack.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Vara bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan.
Men jag alltså, tycker det är dålig...
bajsa
jag tycker, det, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna,
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Annie Bella Wright, hon heter Bella i förnamn, Bella Wright, föddes den 14 juli 1897 i Leicestershire i England, och hon växer upp i den lilla byn Stoughton. Hennes föräldrar har 7 barn, Bella är äldst, hennes pappa jobbar med lantbruk, alltså de har ingen egen gård utan han jobbar på andras gårdar, och hennes mamma tar liksom hand om barnen helt enkelt. De bor tillsammans i en liten stuga, och det är liksom inget lätt liv om man säger så, utan de har det väldigt väldigt tufft helt enkelt. Men Bella får i alla fall gå i skolan tills hon är 12 år gammal. Sen börjar hon jobba, och då är hon liksom någon slags inneboende hushållerska i en familj för att typ så dra in pengar till sin egen familj. Men under första världskriget så händer något med en kvinnas arbetsliv som också kommer att påverka Bella. För det, det är ju så himla intressant hur liksom andra världskriget, eller första världskriget menar jag, liksom driver hur det blir ett, den, liksom, hur jämställdhetsrörelsen typ tvingas framåt av första världskriget. För att när alla unga män, eller alla män, går ut i kriget, och också jättemånga ju dör liksom, så måste man fortfarande ha folk som jobbar i fabrikerna på hemmaplan, och då tar man kvinnor till det. Och det liksom är med och ser till att kvinnor helt enkelt lämnar hemmen och börjar jobba. För när männen kommer tillbaka, de som faktiskt gjorde det, så är kvinnor, många kvinnor är så här, nej, jag tänker inte gå tillbaka till att typ bara jobba hemma, utan då har man typ fått smak på ekonomisk frihet och liksom självständighet helt enkelt. Så att alltså jag säger absolut inte att
once you go independent you can never
så.
Go back.
Alltså och det är ju uppenbarligen är ju första världskriget jag säger inte att det var liksom en bra grej, men jag tycker bara att det här är typ en intressant följd av den av det fruktansvärda skeendet. Och det här är ju under den här tiden när liksom man börjar prata mer om så här kvinnlig rösträtt, och det, det är ju verkligen så här suffragett-tiderna typ. Hur som helst, Bella är då en sån person som liksom, även om hon jobbade tidigare, så hamnar hon nu då i en fabrik och börjar tjäna mer pengar och får liksom mer frihet på grund av det. Hon jobbar på en fabrik som på något sätt jobbar med gummi typ. Den ligger i Leicester, vilket är cirka 8 kilometer från Stoughton. Så hon har väl någon slags liksom framtidstro i det, men hon har också en framtidstro för att hon då har liksom hittat kärleken. Hon är förlovad med en kille som heter Archie Ward. Han ligger liksom visserligen i flottan, och det är ju osäkert såklart, men när kriget är slut så är han stationerad i Portsmouth, och snart kommer de då att kunna gifta sig och påbörja sitt liv tillsammans. Och just det där giftermålet driver då Bella att jobba väldigt hårt i gummifabriken. Hon tar ofta extra pass för att liksom kunna tjäna mer pengar och lägga mer på hennes och Archies typ gemensamma liv. Liksom. Hon har också köpt någonting som är för hennes egen skull, för sina pengar. Hon har köpt en cykel, och den använder hon delvis för att på ett enkelt och billigt sätt kunna ta sig till sitt jobb. Men också för att på lediga dagar kunna cykla runt på landsbygden precis som hon vill. Så hon ses liksom ofta. Nej, alltså, det är också den här grejen, det är något så talande med den här tiden, att hon fick en sån enorm frihetskänsla av att kunna röra sig som hon ville när hon ville. Mm. Att det liksom inte var givet för en kvinna.
Nej.
Att få vara fri i världen. Liksom. Så är det ju på många ställen även idag. Men det här är liksom ändå i England då. Liksom. Det är också skitlänge sedan. Det är 100 år sedan. Men ändå. Så att hon ses då ofta cykla på liksom de här landsvägarna runt Stoughton. Och är liksom jätteglad för den här friheten. Det är så här, den här cykeln är hennes stolthet för att den liksom symboliserar hennes personliga frihet, om du förstår. 1919 är Bella 21 år gammal och har livet framför sig. Hon har goda vänner, hon har en fästman, bra jobb. Men tyvärr så innebär ju det här, som så ofta i den här podden, tyvärr att något liksom fruktansvärt är på väg att hända. Den 4 juli så jobbar Bella sent. Hon har tagit ett extra skift och kommer hem först vid 11-tiden på kvällen. Men det är ändå helt okej eftersom hon dagen efter, alltså den 5 juli, är ledig. Så hon går och lägger sig och på morgonen så kan hon sova ut och ta den tid hon vill innan hon startar sin dag. Under dagen så uträttar hon lite ärenden. Bland annat så skriver hon ett brev till Archie och sen cyklar hon till posten för att skicka det till honom på den här flottbasen som han är stationerad på. Framåt eftermiddagen så ger hon sig iväg igen. Då ska hon cykla till sin morbrors stuga i Galby för att hälsa på honom. Det är en cykeltur som tar ungefär 20 minuter och går på liksom verkligen så här lantliga småvägar. Du vet i tv-programmet En plats på landet. Så när de är liksom så på brittisk landsbygd. Det är så bedövande vackert typ. Så ser det ut där omkring. Alltså det är hur fint som helst liksom. Okay, och jag har liksom kollat på de här vägarna, hur de ser ut idag. Och de ser idag ut som liksom ett Midsommar Murder-avsnitt. Så fatta hur de...
hur det ser ut då.
Ja, men exakt. Alltså det är liksom... sån här resan går på den typen av så här lantliga småvägar. Och det här är mitt i sommaren med liksom. Så det är redan tidig kväll när hon åker dit. Hon är hos sin morbror, han heter George, runt 7-tiden. När hon dyker upp så är hon i sällskap av en man som hennes morbror inte känner igen. Mannen cyklar också. Han har en ärtgrön cykel. Alltså väldigt, liksom, väldigt, väldigt grön. Och han frågar Bella, alltså George då, frågar Bella vem mannen är. Och alltså, de har sällskap. Bella går av cykeln, går in till George. Och då frågar han så här, vem var den snubben liksom? Exakt så frågar han.
Men vem var det? De tuggade på 1800-talet.
Exakt. Vem var det du hade sällskap med? Och hon är så här, han är en typ en complete stranger typ. Han frågade om han fick göra mig sällskap. Och jag säger, ja det kan du få göra typ. Det spelar ingen roll liksom. Så han hade helt enkelt cyklat med henne dit liksom. Bella är hos George i åtminstone en halv timme innan de går ut tillsammans för att kolla på någonting med hennes cykel. Och då dyker den här mannen på gröna cykeln upp igen. Vilket är så himla obehagligt tycker jag. Alltså att hon har varit där inne så länge och så fort hon typ går ut så bara, hallå! Typ. Och han hälsar då på Bella med orden, Bella, you've been a long time. I thought you had gone the other way. George noterar att mannens cykel inte bara är ovanlig på grund av sin gröna färg utan också för att den har tre växlar och fotbroms, vilket inte alls är standard vid den här tiden. Han pratar med mannen om hans cykel, men när George frågar vad mannen heter så får han inget svar. Det är lite som att han undviker frågan liksom, och typ är så här, Bella, ska vi cykla typ? Så istället ger sig Bella och mannen av runt 8:50 på kvällen. Då drar de liksom iväg från Georges stuga sida vid sida och Bella ska cykla hem igen och mannen ska åt samma håll, åtminstone en del av vägen. Men ungefär 8:20, alltså drygt 30 minuter senare, så hittar bonden Joseph Cowell en livlös kropp och en cykel liggande på en liten landsväg mellan Staton och Gobi. Kvinnan har blod i ansiktet och hon andas inte, men kroppen är då fortfarande varm. Joseph Cowell får tag på polisen och både polisinspektör PC Alfred Hall och läkaren Dr. Williams kommer till platsen. Det här är ju redan kväll nu liksom, vid den här tiden. Och Alfred Hall börjar alltså försöka söka igenom brottsplatsen, eller olycksplatsen beroende på vad man tror, med stearinljus.
Gud.
Det känns svårt, måste jag säga.
Minst sagt.
Dr. Williams tycker då att det verkar lite onödigt eftersom han ser liksom en initial koll på den här kroppen och konstaterar att det här är en olycksplats, det är ingen brottsplats. Han beordrar att kroppen ska köras på en kärra som man vanligtvis kör mjölkflaskor på till en övergiven stuga. Och där gör han en liten koll där han kommer fram till att kvinnan har drabbats av någon slags utmattning när hon har cyklat. Hon har fallit av cykeln och slagit i huvudet och det är det som har dödat henne.
Okay.
Alfred Hall är inte nöjd med den beskrivningen. Så dagen efter är han tillbaka på platsen och letar igenom den millimeter för millimeter. Till slut hittar han en grunt begraven kula drygt 5 meter från platsen där kroppen hittades. Och den är liksom i vägen typ. Så det är som att han får gräva fram den lite grann. Men ja, hur som helst. Och efter det så kollar han då på kroppen igen. Han tvättar blodet av blodet från ansiktet, vilket man kan tycka man är något som även läkaren kanske borde ha gjort. Men hur som helst. Han gör det och då ser han att det är liksom ett litet, litet kulhål under ena ögat med ett utgångssår på baksidan av huvudet. Kvinnan, som då snart kommer att identifieras som Bella Wright av hennes föräldrar, har blivit mördad. Okay. En väldigt äcklig liksom, detalj på den här brottsplatsen är att man hittar blodspår på ett närliggande staket. Och sen ser man liksom blod i typ gräset. Och när man kollar närmare så är det alltså en kråka typ. Eller åtminstone någon slags fågel som när man...
Som liksom, då?
Som verkar ha ätit väldigt mycket blod typ.
Nej, nej, usch.
Vilket det känns så himla skräckfilmigt. Liksom.
Sånt klarar inte jag av.
Okej, okay, det är kul att det är sånt du inte klarar av.
Ja, Karin.
Alla ska vi dra våra gränser någonstans. Okej, okay, så ett mord har alltså då skett på en väldigt, väldigt, väldigt isolerad och lugn plats under ett tidsspann om 30 minuter. Alltså, du förstår.
Det är
ju liksom, det är helt sjukt. Och också att den här mannen då på den gröna cykeln är snart högintressant. Och det finns ju då också gott om vittnen som har sett honom. Delvis folk i byar och gårdar de har passerat. Men också förstås då George, som ju till och med har pratat med den här mannen. Problemet är att han beskrivs som att han har liksom ett helt vanligt utseende. Alltså han har liksom inga utmärkande drag. Alla är så här, han är normal lång, han är typ mellan, alltså du vet, det är liksom, det finns ingenting där. He's a man. Det är lite grann så typ. Ja, men verkligen. Och han är liksom, ja, men bara en vanlig man liksom. Så hans cykel är då det som är utmärkande. Delvis där färgen, växlarna och bromsarna. Alltså kanske ärtgrön. Jag tycker att det är en härlig färg på en cykel.
Riktigt ärtigt.
Verkligen. Han var inte ärtig, men hans cykel däremot riktigt ärtig. Så polisen går då ut med en eftersökning av mannen förstås, men också av cykeln. Och får snart napp av en mekaniker i närheten som säger att han har servat just den här cykeln dagen innan mordet på Bella. Tyvärr har han inte mannens namn och hans beskrivning är tyvärr som de övriga. Ja, han ser ut som en man. Och hans cykel var grön. Så trots alla vittnesmål och alltså allt det här som verkligen borde göra det här till ett lösbart mord liksom, så blir då mordet på Bella Wright ganska snart kallt och utredningen är mer eller mindre stillastående under 8 månaders tid. Sen har polisen tur. För då arbetar en man med en häst ut med floden Soar i Leicestershire. Och hästen drar liksom en sån prom, eller vad man ska säga, med kol. Jag kommer ihåg det från när vi åkte mycket kanalbåt i England när jag var liten. Och då var det ju ofta att det gick såna små vägar bredvid kanalerna. För att ju hästar drog liksom båtar där när man använde kanalerna för att transportera saker på.
Ah.
Så den sortens liksom, en häst går och drar en båt och liksom körs eller styrs av en man och repet från hästen till båten fastnar i någonting och när den liksom dras upp så är det då en del av en liksom en isärplockad ärtgrön cykel och det här fallet har ju blivit jätte omskrivet i det här området och så den här mannen fattar liksom direkt att så här, det är dags att höra av sig till polisen för jag har hittat en grön cykel. Så polisen kommer dit, de söker igenom floden och får upp fler delar och kan då konstatera att inte nog med att personen som har slängt den här cykeln har liksom plockat isär den väldigt noggrant. Den har också försökt slipa bort serienumret. Och den har också lyckats med det på 2 ställen, men missat att numret också står på 1/3. Och du vet, det är så här på insidan av ramen på något sånt klurigt ställe liksom. Så från det kan man alltså spåra var cykeln tillverkats och köpts. Och på grund av det så har man snart ett namn på mannen med den gröna cykeln. Han heter Ronald Light. Han föddes Ronald Vivian Light. Vilket inte så ofta man tänker på att Vivian är ett sånt mansnamn.
Nej.
Men,
det har jag nog aldrig hört.
Nej, men så var det här i Ronalds fall i alla fall. Han föddes den 19 oktober 1885 och hans uppväxt var liksom en helt annan än Bellas. Han kommer från en familj med bra med pengar. Hans pappa var ingenjör och chef på en gruva i ett ställe som heter Coalville. Vilket, ja, okay. du förstår vad det var för sorts gruva. Det låg också i då Leicestershire. Han, Ronald då, var sina föräldrars enda överlevande barn. Alltså han har fått flera syskon, men alla dött liksom kort efter födseln. Han beskrivs, vilket jag tänker också är ganska förståeligt med tanke på det jag just berättade, som en mamas boy. Han är också då bortskämd och van att få det han vill. Men folk runt omkring honom under hans uppväxt tycker liksom om honom. Även om han verkar vara lite av en pajas typ. Han är omogen och är lite av en sån. Alltså, jag lyssnade precis på en British Scandal-serie om Boris Johnson. Och du vet, den typen av så här brittisk överklass-douchebag-snubbe. Alltså så, att de håller på med massa skit. Sån känns han lite också, helt enkelt. Men Ronald får då en väldigt bra utbildning, går på fina skolor. Och till slut så går han på Birminghams universitet, där han blir ingenjör. Det verkar också som att han pluggar någon liten sväng i London. Efter skolan så börjar han arbeta inom järnvägen först, där är han lärling och sen blir han liksom anställd. Men 4 år senare, det är 1914, så får han sparken därifrån. För han har misstänkt då startat en eld på ett kontor och även målat snusk på toalettväggarna. Du förstår.
Snusk.
Snusk. Klassisk snusk på toalettväggarna. Ja.
Fan. Det är så jävla kul.
Du har att måla snusk.
Nej, men jag vet inte, det är bara så kul att få för sig att göra det. Det är verkligen,
på sitt jobb.
Det är verkligen så barnsligt som det kan bli. Att man bara, nu målar jag en snopp här.
Den här väggen hade mått bra av en snopp. Och snoppen hade mått bra av att jag målade den. Så var det. Och sen också det här bara att han sätter en liten eld i en garderob. Och så bara,
nej, det är inte lika kul.
Nej, och
det är lite mer jävligt.
Ja, alltså Ronald hade också gjort fler saker redan innan som var ännu mindre kul. PGA, inte kul alls. Han hade redan som 17-åring blivit relegerad från sin skola efter att han har dragit en tjejs kjol över hennes huvud. Oklart hur gammal hon var. Hon beskrivs som a little girl. Och han är som sagt 17. Han ska också ha utsatt en 15-åring för någon slags liksom, oönskade närmande. Och verkar också ha liksom försökt antasta en 8-årig flicka.
Nej, inte kul.
Fruktansvärt, verkligen. Så efter att han då tänt en eld i en garderob på sitt jobb och fått sparken, så börjar han på en gård. Därifrån får han också sparken. För att han misstänks återigen ha startat bränder. Så istället gör han då det enda rimliga. När man betett sig illa, man går med i armén. Fan vad det känns som att det ofta är så på våra historier. Att är det typ en person som ska bli mördare, som har gjort skit i sin ungdom, så är det så här, och sen gick han med i armén. Här är ett vapen, varsågod. Perfekt. Men så han går med i armén. Och första världskriget är igång. Armén behöver folk. Så efter träning blir Ronald Light fänrik och skickas till västfronten. Hans tid i armén kommer inte bli lätt, inte bara PGA deltar i ett världskrig, för han lämnar armén efter ett tag på begäran från hans överordnade. Det som finns kvar av liksom, det som finns liksom rapporterat om det är att det beskrivs som att han saknade initiativförmåga. Det verkar också som att det ryktas om att han kan ha typ utsatt en typ fransyska för någon jävla skit, alltså han var stationerad i Frankrike typ. Men han skickas i alla fall hem, och officiellt så är det för att han saknar initiativförmåga, helt enkelt. Hur som helst, ett år senare är han tillbaka i armén på en annan tjänst, i en annan del av armén. Det verkar vara någon slags sån reserve, så lite annan sorts armé, som jag förstår. Men vid den här tiden så tar man väl, jag tänker att alla var i,
man tar det här är typ
så, ja, det här är typ så 1917 eller någonting. Och han får då snart lämna igen, efter att ha blivit påkommen med att förfalska order. Jag tror att han kanske aldrig skickades till fronten. Och jag läste någon källa där det stod att det, han, alltså det här med att han förfalskade order var alltså att han förfalskade order som gjorde att hans, liksom, hans gäng inte skickades till fronten. Han bara, hallå, ja, det är kapten bla bla bla. Det här gänget, de behöver vi på hemmaplan. Och så blir han
det
påkommen.
Kan jag igen då, apropå snoppen på väggen där, tycker jag är lite kul då.
Ja, men det är verkligen han, det går fram och tillbaka med den här snubben, kan man säga. Så efter det så blir han liksom, får han lämna igen. Och sen snart kommer man också fram till att han har sån här shell shock. Alltså det är ju någon slags PTSD syndrom, helt enkelt. Posttraumatisk stresssyndrom betyder att man inte behöver lägga till ett syndrom på slutet med.
Ja, jag tror det.
Han har ju typ fått PTSD på grund av det han har varit med om i kriget. Han har också nedsatt hörsel, så han har både fysiska och psykiska men efter det. När han lämnar armén så flyttar han hem till sin mamma i Leicester. Hans pappa har dött vid det här laget. Så att det är liksom bara de två kvar. Och han känner sig uppgiven och nedstämd. Och till slut så landar han väl lite grann på fötter igen. Han får då ett jobb på en skola i Cheltenham där han är mattelärare. Perfekt med en person som har utsatt unga flickor för skit innan. Men det är också på den här skolan som polisen kommer att gripa honom den 4 mars 1920. Han häktas då för mordet på Bella Wright. Han säger att han inte har någon aning om vad de pratar om. Han har aldrig träffat Bella. Först säger han också att han aldrig haft en grön cykel. Men när han då konfronteras med att polisen har knutit honom till cykeln med serienumret säger han att han köpte en sån cykel 1910 men att han har sålt den vidare för länge sedan och att han inte minns vem som köpte den.
Okej. Okay.
Men Ronald Light identifieras av flera vittnen. De har såna här liksom line-ups och han pekas ut av flera olika personer som den som både har setts med Bella och ännu en person har också sett honom slänga cykeldelar i floden. Typ. Så han pekas ut och ganska snart, typ några veckor senare, så hittar man också i samma flod ett pistolhölster och kulor som skulle kunna stämma överens med Bellas skador. Hölstret är från armén och har tillhört Ronald Light. Hans mammas hushållerska säger också att han kom hem först efter klockan 10 på kvällen, dagen då Bella dog. Och de kläder han hade på sig den dagen har han antingen slängt eller sålt.
Mm-hmm.
Det ser helt enkelt riktigt, riktigt misstänkt ut för Ronald. Men inför rättegången så drar Ronald nytta av sitt ursprung ännu en gång, eller sin bakgrund. Han och hans mamma anställer stjärnadvokaten Sir Edward Marshall Hall, en riktig kändisadvokat i England vid den här tiden, som har smeknamnet The Great Defender. Starkt.
Väldigt talande.
Eller hur? Han kommer då, vad heter han som alltid försvarar alla i Sverige? Vad heter han? Jag var på väg att säga Pagrotsky, men det är inte han.
Nej, Silbersky.
Exakt, ja. Exakt. Ja. Han känner som att han har varit vår tids The Great Defender. Och Ronald kommer då att behöva bra försvar, för som sagt ser det inte bra ut. Det ser heller inte bättre ut då när han i rättegången identifieras av alla de här människorna som har så här, ja det var han jag såg med Bella, ja det var han jag såg cykla med Bella, ja det var han jag såg slänga cykeldelar i floden. Han identifieras också av två flickor, 12 och 13 år gamla, som berättar att han har följt efter dem på cykel samma dag som Bella mördades i samma område. Men när Ronald Light ska vittna så väljer han och hans advokat en oväntad väg. Han säger inte emot ett enda vittnesmål.
Mm-hmm.
Han erkänner att det var han som cyklade med Bella den julidagen. Han erkänner att han tog isär och slängde sin cykel och sitt hölster i floden. Han säger att han gjorde det efter att han har läst att Bella blivit mördad och insett att han var liksom ute på djupt vatten. För han menar då att så här, ja, jag var med henne. Det var jag som cyklade iväg med henne. Jag är mannen på den gröna cykeln. Men vi tog avsked kort efter att vi cyklade från Morbid George stuga. Och det var absolut inte jag som mördade henne. Hans vittnesmål är otroligt starkt. Alltså det uppfattas som otroligt starkt. Delvis för att han är så här väldigt lugn och vältalig. Men också för att, han under 4 timmars korsförhör inte säger emot sig själv en enda gång.
Okej.
Samtidigt så trycker då hans advokat på att han inte haft något motiv att döda Bella. Alltså typ att så här, det är ingen som är stulet. Hon har inte heller liksom utsatts för någon typ av sexuellt våld eller sådär. Det finns... Och han kände inte henne. Alltså de här traditionella liksom motiven, det finns inga sådana helt enkelt. Istället intresserar han teorin om att hon har dödats av en studsande kula som har kommit från någon som skjutit efter ett djur på typ det här fältet liksom.
Mm-hmm.
Så de lägger helt enkelt liksom tyngd på det man inte kan bevisa, det vill säga att det var Ronald Light som faktiskt liksom sköt Bella. Och det funkar. För efter 3 timmar kommer juryn tillbaka och friar Ronald. Och det är då i linje med vad en ganska stor del av befolkningen tycker är rätt. Alltså ganska många är på Ronalds sida. Det är klart att de finns de som är på andra sidan med. Och det här blir ett sånt klassiskt, vet, murder mystery fall. Som folk liksom är så här, vi behöver Sherlock Holmes typ. Alltså det är liksom 30 minuter.
Vi behöver alltid mitt, Sherlock Holmes.
Vi behöver det, verkligen sant. Men liksom mitt ute på den brittiska landsbygden och en grön cykel. Alltså det är verkligen, det är som en bok typ. Efter domen flyttar Ronald i alla fall in med sin mamma igen tills han senare gift sig och flyttar till en liten ö i Kent med sin fru. Han dör 1975, 89 år gammal. Bella Wright begravdes vid kyrkan St. Mary and All Saints i Stoughton och hundratals människor var med under begravningen. Hennes föräldrar hade inte råd med en gravsten, så hennes grav förblir liksom omärkt fram till 1980-talet när någon annan liksom betalar för den. Det har skrivits 2 böcker om det här fallet. En kom på 30-talet och argumenterade för Ronald Lights oskuld. Den andra kom på 90-talet och argumenterade för hans skuld. Säkert är då i alla fall att The Green Bicycle Case, som det här kallas, är absolut inte bortglömt. Utan det ordnas fortfarande såväl guidade cykelturer som reenactments av fallet. Bland annat så gjorde de, det var ju precis då, 2019 var det då 100 år sedan. Och då var det ju väldigt stort och påkostat. Bland annat så gjorde man en hel reenactment av rättegången. Det var liksom ett slott där den hölls typ. Så man var i samma sal och typ gjorde en reenactment.
Wow.
Vilket också verkligen känns som en mord i midsommar-avsnitt. Man vet helt enkelt inte vad som är sant. Men för några år sedan offentliggjordes en påstådd anteckning. Eller en anteckning som påstods vara från en polis som jobbade i Leicestershire vid tiden för mordet. Det är många som tror att den här noteringen liksom inte är liksom sann eller att den är förfalskad på något sätt. Men i den så står det i alla fall att när Ronald Light kom till polisstationen för att hämta sina saker dagar efter den här friande domen och att han då erkände för den här polisen att det var han som hade dödat Bella, men att det var en olyckshändelse. Han lovade då också att om polisen skulle försöka gå vidare med erkännandet så skulle han bara förneka allt igen.
Men varför skulle han göra det?
Varför skulle han...
För att visa sin makt. Då.
Berätta det. Ja, exakt. Alltså det han sa, det som sagt, man vet inte om det här är, om det här är rätt överhuvudtaget eller om det bara hittar på hela den här jävla lappen. Men det som enligt lappen så var det att han så här, väl behövde typ lätta på sitt hjärta. Och att han då skulle visa henne sin pistol som han hade med sig i det här hölstret. Och att den råkade gå av. Typ.
Ja, okej. Okay.
Det finns de som säger att det inte riktigt stämmer överens med hennes skador också. Så att det är mycket som är oklart. Visst var det ett jättekonstigt, jättespännande fall?
Jätte.
Jag har då lyssnat på podden Unsolved Murders, avsnitt 34. Läst en BBC-artikel av Greg Watson med rubriken Green's Bicycle Mystery, Case Worthy of Sherlock Holmes. En artikel på Crime Traveller av Fiona Guy. En Historic Mysteries-artikel av Bipin Dimri. Läst Leicestershire Chronicles, serie om fallet. Skriven av Isaac Hartston. Och sen så har jag läst en massa olika Wikipedia-sidor.
Bra!
Det var det mordet på Bella Wright, The Green Bicycle Case. Det var alltså ärtgrön som skulle in på rad.
Det ser man nästan ha, det lät fräckt tycker jag.
Ja, eller hur? Och så kan du unna dig 3 växlar och fotbroms.
Jag ska säga att mer än 3 växlar behöver man inte, och en cykel utan fotbroms är en dålig cykel.
Kolla, det är du och Ronan Light.
Ja, jag vet inte om jag vill paras ihop med honom, men
nej.
Okay. The same taste in bicycles.
Ni är olika på många sätt, förutom att ni har liknande smak på cyklar och båda två målar snoppar så fort ni får chansen. Ja? Nej?
Ja, om ni ser en snopp på väggen hemma efter att jag varit hemma hos er, så är det jag.
Skön att göra det hemma hos folk.
Lite snabbt. Okej, tack så mycket Karin, och tack alla ni som har lyssnat. Nästa vecka blir en pangvecka, för då får vi ses inte bara en gång utan 2 gånger, och det blir underbart.
Tisdag 18:00 livesändning i Podplay-appen. Det ska bli så himla himla kul att prata med er där, och så hörs vi då helt
så
enkelt.
Så säger vi så.
Okej, hej.
Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfukter eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.